Wow, vilket härligt solsken det var här. Ska ha solbrillor. Jag vill börja med ett ställe. Vi kan hoppa till bibelversen först. Första, andra krönikeboken 16:9, så kan vi läsa. För Herrens ögon sveper över jorden för att stärka dem som sina hjärtan ger sig hän åt honom. Jag tar bibelställe där. Gud sveper över jorden och söker hjärtan som ger sig hän åt honom. Och jag tänker när vi sjunger, jag vet inte vad din passionsnivå är, om du säger, vad håller de egentligen på med här i kyrkan? Eller om du känner att, wow, nu är jag här för att ge mig hän till Gud. Jag vet inte vad du är här med för inställning. Dålig lovsång, knaggligt, nej. Ja, men har du åsikter om det som händer? Eller är du här, hej, jag är här för att lovsjunga Gud. Jag vill ge mig hän till honom. Fantastisk lovsång, tack för det här. Men jag menar, vad är vi här med? Vad väntar vi oss av Gud? För hans ögon, står det i andra krönikboken, sveper över jorden och säger, finns det människor som ger sig hän åt mig? Och jag vill idag prata om oväntade mötesplatser. Är Gud välkommen här? Det kommer en underrubrik. Jag tycker det var bra förra söndagen, så Johan som predikade här i och med den här festgudstjänsten och installationen, så han sa det också, att hej, kom igen, ta lite anteckningar, skriv ner saker. Och det är nog ett bra tips. Jag brukar faktiskt alltid sitta med telefon oftast. Men är du här, om du aldrig brukar göra det, men det är dags att börja göra det. Jag sa det till våra ungdomar här i tidigare veckan, att sånt man inte skriver ner, det minns man nog inte. Så hör du saker, inte som är bra som jag säger, utan som du upplever att Gud säger, eller bibelord som du vill minnas, skriv ner dem. Oväntade mötesplatser. Är Gud välkommen här? Förra söndagen så pratade vi om frimodighet och ödmjukhet. Jag hade en kort predikan, eller ett kort ord jag delade. Och jag vill fortsätta där. Och sen nästa söndag vill jag fortsätta från där jag slutar idag. Så du är liksom, det blir en sån här trilogi, eller en tredelad kort serie. Om den här, kring den här frågan. Är Gud välkommen här? Och vad betyder det för oss? Vi läste en situation i Apostlagärningarna där Petrus och Johannes blir ifrågasatta. Och så kommer sen de här människorna på det, att just det, när de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var, då blev de förvånade, men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Minns någon att den här kom upp förra söndagen? Jag kom ihåg det, tänkte den här ska jag ta igen, som en repris för alla som glömde det från förra veckan. Men det finns ju ett sammanhang, och det är det här vi ska gå in i. Jag tycker det är intressant. För att när de såg deras frimodighet, så märkte de att de var olärda. De blev förvånade. Men de kom ihåg att de hade sett dem tillsammans med Jesus. Och det här är ju någonting väldigt intressant i vår tro och i våra liv. Vad känns vi igen på? Vad är det som gör oss frimodiga eller ödmjuka eller det ena eller andra? Förhoppningsvis inte att vi beter oss på ett visst sätt, utan förhoppningsvis för att vi som troende, eller den som vill tro på Jesus, har spenderat tid med honom. På något sätt blir vi präglade av vem Jesus är. Och som kristna i dagens läge, det är lätt att bli präglad av väldigt mycket annat än vem Jesus är. Men låt oss liksom få vara, skapa de här platserna, mötesplatser, oväntade mötesplatser, där Gud får möta mig, där jag får möta honom, eller där jag får leda, jag får hjälpa någon annan att möta honom. Och men vad hade hänt i det här sammanhanget? De hade varit med Jesus, men vad var sammanhanget, vad var situationen, vad var orsaken till att det väckte lite uppståndelse, deras frimodighet och den situationen? Vi ska backa tillbaks. Och vi går till Apostlagärningarna 3, vers 3-6. Och det handlar om den här lame mannen som sitter vid porten. Och jag läser nu faktiskt från vers 1. Några kommer på skärmen där. Men från vers 1 står det att Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Typ 3 på eftermiddagen. Då bar man dit en man som hade varit förlamad från födseln. Varje dag satt han vid den tempelport som kallas Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom Och Petrus sa, se på oss. Mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa det, silver och guld, det har vi inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i sina fötter och vrister. Det är intressant, vilket sammanhang. Det är det här som har hänt. Sen senare, vi ska också prata om allt som hände emellan. Men när de sen säger att varför är de så frimodiga och de märkte att de har varit med Jesus. Det är det här som har hänt. En lam man som har suttit vid porten, han har suttit länge vid den här porten. Många, många år. Jag blev berörd, vi ber för en 18-årig pojke som har haft utmaning i sitt liv. Den här mannen var äldre än så. Och han har suttit där, folk kände igen honom. Folk visste att han är den lame mannen som är vad han är. Och så kommer en situation där lärjungarna som har varit med Jesus säger, vet du vad, res dig upp och gå. Och det händer. Och så vers 8, någon vers fram. Apostlagärningarna 3, vers 8, den finns inte på skärmen men du kan skriva ner den eller slå upp den. Så står det att han hoppade upp och stod upprätt. Och sen började han gå och följde med dem i templet. Och där han gick runt hoppade han och prisade Gud. Det var ganska mycket hoppande. Och det är ganska härligt. Har någonting sånt hänt att liksom livet har blivit förvandlat så är reaktionen ganska rimlig att man börjar liksom hoppa runt. Eller hur? Han aldrig rört sig. Det är klart att han liksom bara hoppar upp. Jag kan hoppa ganska mycket högre än sådär. Jag är ganska duktig på att hoppa. Nej, vi skippar det. Och vi kan läsa fortsättningen om att Petrus börjar vittna om Guds gärningar. Och han talar om livets furste. Och det berättas om hur folk stirrar på dem och knappt tror sina ögon. När de ser den här skuttande mannen som hoppar runt och blivit helad. Petrus behövde sedan tillägga och han började förklara att det handlar inte om vår styrka. Det här har hänt på grund av Jesu kraft som är verksam i de som är troende. För det är klart när liksom två män, enkla män som Petrus och Johannes säger att stig upp och gå. Det är klart att folk tror att det är något väldigt speciellt med just dem. Och de får förklara och lägga till att men vet ni vad, det här händer för att Jesu kraft är verksam. Det här är på riktigt. Och när vi pratar om oväntade mötesplatser, jag tänker det här är en sån. Ganska oväntad mötesplats, sköna porten, mannen som har suttit där. Jag kan inte hålla mig, han var alltså 40 år, står det. Han har suttit troligtvis där en stor del av sitt liv. 40 år, han har inte kunnat skutta en enda gång. Och så händer något för att Guds kraft är verksam. Man undrar, varför hade det inte hänt tidigare? Okej, det finns massa frågor, men det hände i alla fall nu. Han hoppade upp och han hoppade och prisade och han hoppade till och med i templet. Vi fortsätter läsa. Här kommer ett längre stycke, det här dagens längsta. Ni yngre får stå ut och ni äldre tycker säkert om det. Okej, medan de talade, det här är nu, vi ska se. Apostlagärningarna 4, vers 1-22. För som sagt, Petrus och Johannes blir ifrågasatta. Vad håller de på med? Vad har de för rätt att göra så här? Resa upp lama män som skuttar runt. Och så läser vi. Medan de talade till folket kom prästerna, tempelvaktens ledare och saddukeerna emot dem. Upprörda över att de undervisade folket i Jesus. Och Jesus predikade uppståndelsen från de döda. De grep dem och höll dem fängslade till nästa dag. Eftersom det redan var kväll. Men många av dem som hade hört ordet kom till tro. Och antalet män var nu omkring 5000. Och då var det säkert lika många kvinnor eller barn, jag vet inte vad. Men 5000 män. Nästa dag samlades stora rådet i Jerusalem. Både äldste och skriftlärda. Överste prästen Hannas var där liksom Kaifas, Johannes och Alexander. Och alla som var av överste prästerlig släkt. De lät föra fram apostlarna och började förhöra dem. Genom vilken kraft eller i vilket namn han gjort det här? Då uppfylldes Petrus av den helige ande och svarade dem. Rådsherrar och äldste för vårt folk. Om vi står till svars idag för en välgärning mot en sjuk man och ska förklara hur han blev botad, så ska ni alla veta, ni alla och hela Israels folk veta att han står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Ni korsfäste honom, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som byggnadsarbetare förkastade, men som har blivit en hörnsten. En ganska viktig sten, tror jag, ni som kan bygga hus och sånt. Hörnstenarna behövs. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Och när de såg mannen som blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådsalen och överlade sen med varandra. Och de sade, vad ska vi göra med dessa människor? Att det har hänt ett mirakel, ett märkligt tecken genom dem, det är uppenbart för alla som bor i hela Jerusalem. Det kan vi inte förneka. Men för att det inte ska sprida sig ännu mer bland folket, bör vi varna dem så att de aldrig mer talar till någon människa i det namnet. De kallade in dem och förbjöd dem att tala eller undervisa i Jesu namn. Men Petrus och Johannes svarade dem, bedöm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Men vi för vår del kan inte hålla tyst med vad vi har sett och hört. Då hotade de dem, men lät dem sedan gå. För folkets skull kunde de inte komma på något bra sätt att straffa dem, eftersom alla prisade Gud för det som hade hänt. Mannen som blev botad genom tecknet var ju över 40 år. Det tycks ha varit ganska legit orsak att låta de här människorna gå. Men en 40-årig man som varit förlamad i hela sitt liv, mitt i allt hoppar och går. Men ni förstår, det väckte uppståndelse. Och jag tänker samtidigt, det här blir också, det finns några underrubriker, ni får skriva ner och minnas dem ni vill. Men jag tänker så här, här fanns någonstans plats för en hunger, här fanns plats för ett välkomnande av vad Jesus gör, och här fanns plats för förväntan. Det fanns liksom ett vakuum i det här mannens liv, en desperation efter att Jesus, eller någon som bara kan göra vad som helst, som kan hela honom, skulle göra något. Det fanns utrymme i hans liv, det fanns plats för den här hungern. Han var inte mätt, livet var inte perfekt, han var inte nöjd. Han var hungrig på en förändring. Han sträckte ut handen frimodigt och sa till Petrus och Johannes att, vad var det han sa? Ja, han bad om en gåva egentligen. Han välkomnade någon slags hjälp. Och jag tänker för ditt och mitt liv, att välkomna hunger, att välkomna Gud, att välkomna förväntan. Eller att skapa plats för hunger, för välkomnande och förväntan. Den här mannen, han välkomnade ett mirakel. Han var knappast beredd på det, men han hade ju inget emot det. Och på tal om oväntade mötesplatser, är vi beredda på det oväntade, eller tror vi att Gud är som vi tror att han är? Eller är vi beredda på det oväntade? För att för många av oss så sitter vi nästan som den här lame mannen. På en vacker plats som heter Sköna Porten. Du sitter på en vacker plats. Eller du har ett vackert liv. Du har ett bra jobb. Du har en fin familj. Du har en fin bil. Eller du har en fin elskoter. Eller du har vad som helst. Och du är nöjd. Men egentligen så är livet ändå inte så bra. Kan vi liksom vara lite ärliga med hur det är? Och jag tänker att den här mannen, han välkomnade det här miraklet. Men Petrus och Johannes, de var också villiga att låta sina hjärtan beröras. Och vara på något sätt en bidra till att en mötesplats mellan Gud och människa kunde uppstå. Och när jag tänker på den här mannen och jag tänker på Petrus och Johannes. Och så tänker jag så här att. De ville ju någonting, allihop ville någonting. Mannen ville få hjälp och Petrus och Johannes var villiga att låta sig vara ett redskap i Guds hand. Men om man vill något så behöver man, tror jag, visa att man vill något. Och jag kommer strax in på det, men vi ska prata om hunger. Och jag är på riktigt lite hungrig, det var lite länge sedan vi åt. Men det, man vill inte vara hungrig allt för länge, men när man är hungrig så vet man att man är hungrig, eller hur? Men vi blir väldigt mätta av våra liv ganska snabbt. Vi fyller våra liv med så mycket som håller oss så mätta. Så vi missar hungern efter mer av Gud. Och vi är så nöjda och vi har det så bra. Inte alltid och inte alla. Men de flesta av oss har det oftast lite för bra för att ge plats för hunger. Ge plats för välkomnande av Gud och ge plats för mer förväntan. Och det står så här. I psalm 63, det är David som skriver. Och det står så här. En psalm av David när han var i Judaöken. Gud, du är min Gud. Tidigt söker jag dig. Min själ törstar efter dig. Min kropp längtar efter dig i ett torrt och törstigt land utan vatten. Jag vill ta den på från The Message också. Jag läser den även om det finns tolkning. Så står det. God, you are my God. I can't get enough of you. I worked up such a hunger and thirst for God. Traveling across dry and weary deserts. Gud, jag har liksom bara jobbat upp en sån hunger och törst efter dig. Men samtidigt när man läser det här undrar man, men David, vilket läge skrev han det här i? Vi kanske tänker att, ja men jag vet precis när David skrev den här fina dikten eller sången eller vad det nu är. Han satt där liksom vid sina fluffiga kuddar på en fin fåtölj i sitt hem. Kanske drack en god kopp kaffe. Njöt, vad ska jag skriva idag? Jag skriver en ny psalm. Du föreställer dig hur han sitter där i sin sköna stol, sippar på en kopp kaffe, njuter, äter något gott och så skriver han ner det här. Åh Gud, du är min Gud. Och så tänker du så här. Bra start David, fortsätt, det är bra. Fin början. Fortsätt med psalmen. Du är min Gud, ivrigt söker jag dig. Det låter så vackert och så enkelt. Men vi får inte glömma hela sammanhanget i vilket han skrev det. Nu har jag inte hunnit gå in i exakt hela sammanhanget. Men det är ändå en plats där David är i öknen. Han är i Judaöken. Och hans egen son har gjort uppror mot honom. Och sonen försöker övermanna David. Själans kungarike, driva bort honom och jaga honom. Davids liv är alltså i fara. Han sitter inte i en fluffig fåtölj och dricker kaffe och funderar. Vad ska jag skriva för härligt idag? Utan det här är en verklig situation där han säger... God, you are my God. Jag kan inte få tillräckligt av dig. Jag har en sån hunger och en sån törst efter dig. Det är liksom inte ett härligt läge. Och ibland när vi läser Bibeln, åh vad fina ord. Men var är vår egen hunger? Var är vår törst? Var är vår förväntan? Finns det något? Eller är vi så trygga och så bekväma? Men vi sitter egentligen förlamade på samma plats där vi var för 10 år sedan. Eller samma plats när jag kom till tro när jag var för 3 år sedan. Eller samma plats som när jag var på läger för 10 år sedan och hade ett så härligt gudsmöte ute runt en lägereld. Eller har vi fortsatt ha en hunger och en törst efter Gud i våra liv? Det är inte så härligt, det är inte så mysigt. Det var inte så härligt när David skrev Psaltaren. Det var riktiga livet som han uttryckte. Och han säger, Gud, jag hungrar efter dig. Gud, jag törstar efter dig. Jag behöver något från dig. Det är sådana lägen som jag tror Gud behöver att vi också är i. Och i de lägena, vad gör vi då? Riktar vi oss till honom? Eller är vi redan så mätta på allt? Att vi glömmer bort att det är honom vi behöver. Och att han är med oss. Och med det sagt, det är också poetiskt fint. Ja, absolut, David. Fortsätt skriva fina dikter, David, det är bra. David, han skrev det i verkliga livet. Du och jag möter verkliga livet. Och jag tänker så här, hjärtat behöver bli berört. Hjärtat behöver få bli en plats där Gud får landa med sin närvaro. Hjärtat är en plats, det är inte bara ett organ i vår kropp. När Bibeln talar om hjärta så det är människans innersta. Det är en plats för längtan och vilja och passion och prioriteringar. Hjärtat nämns i Bibeln över 1000 gånger. Det är ganska många gånger. Hjärtat är ganska viktigt. Och det står också att Gud vill ge vad hjärtat begär. Så det som finns i hjärtat, det är inte bara ont och dumt. Utan han vill lägga ner saker i vårt hjärta som är gott och sant. Och så här kan vi läsa Hesekiel 36. Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag ska ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag ska låta min ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem. Hjärtat, en plats där Gud vill göra något nytt. Hjärtat, en plats som Gud vill känna, leda och forma. Hjärta är föränderligt. Hjärta är något Gud kan få jobba med. Men om vi redan är proppmätta och nästan har tappat liksom både livslust och suga efter mer av Gud och det ena och det andra, då tror jag hjärta liksom blir ganska statiskt i våra liv. Är hjärtat en plats som Gud får beröra? Och kommer in på följande fråga. Vad präglar oss? Är det apati eller är det hunger? Är det liksom en likgiltighet eller är det en längtan efter något mer? Och jag sa det när vi brukar alltid be här innan gudstjänsten med alla som med och hjälper till och leder lovsång och möten och mixa ljud och bild och allt. Och jag sa det att jag tror att bland oss alla så kommer vi till punkter i våra liv någon gång där vi riskerar att bli lite kalla i vår tro eller likgiltiga inför det Gud vill. Likgiltiga inför hans ord. Sluta bry oss. Vi blir cyniska eller vi tappar liksom den här värmen. Till och med vem vi är som människa. Vi orkar liksom inte. Vi har kanske varit med om saker som gör att det på riktigt är tungt. Det är tungt att se med en ljus blick på framtiden. Det är tungt. Vi läser nyheter. Vi hör om människor som far illa. Vi har människor i vår närhet. Vi säger, okej, Gud, fint att de här unga människorna har sån passion för dig, men de har nog inte bara mött livet ännu. Ja, men det är inte sant. Om du tänker så i ditt här och i ditt hjärta, det börjar vara lite varningsklockor från någon slags apati eller någon slags cynism. Eller cyniskhet, det kanske inte är ett ord, men cynism. Att börja se liksom lite så där negativt på allting och ha ett förakt till människor som längtar efter Gud eller bli lite känslokal. Och jag tror att det är liksom ingen av oss är immuna för det. Jag tror snarare att det är liksom en del av livet. Frågan är bara, vad gör vi med det när det händer? Och vad stillar vi den här hungern med? Är vi egentligen redan så mätta att vi inte behöver något mer från Gud? Eller har vi en hunger? Har vi fått smaka och se att han är god så att vi behöver mer? Så vi har inte fått nog, jag behöver mer. Men när pratar man om hunger så ganska lätt komma in och prata om fastan eller så här. Skapar vi plats i våra liv på olika sätt där vi ger plats för Gud? Eller är vi redan så upptagna och så mätta och så nöjda? Förra söndagen, det var en fantastisk predikan av Johan Forsbäck som är nationell ledare för vår rörelse också. Pastor i Helsingfors. Och han sa det att, han predikade om att ordet blev kött. Jesus kom ner till jorden, han flyttade in i grannskapet. Lyssna på Sions hemsida om du har missat den. Men det står vidare så här. Guds bröd, det här är Johannes evangeliet kapitel 6, vers 33-37. Guds bröd är det som kommer ner från himlen och ger världen liv. Och det sade de till honom. Herre, ge oss alltid det brödet. Och Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig törsta. Men som jag sagt er, ni har sett mig och tror ändå inte. Alla som fadern ger mig kommer till mig. Och den som kommer till mig ska aldrig visa bort. Men de säger, lärjungarna säger, Herre, ge oss alltid det där brödet. Och Jesus ger respons och säger, jag är livets bröd. Jag kom ner till er. Jag är det brödet som inte gör er hungriga igen. Mätta er med det bröd som ger er liv. Och jag tänker så här, vi behöver liksom välkomna mer av det i våra liv. Vi pratar en del och det står väl lite när man kommer in i kyrkan, välkommen och du är välkommen här och välkommen hem. Och allt det är sant och allt det är bra och vi vill vara en kyrka som är välkomnande. Tänkte så här, vi vill ha gott, såklart vi vill ha gott kaffe, såklart vi vill ha bra lovsång, såklart vi vill ha liksom lite mysigt här på en söndag, såklart vi vill ha trevliga människor som hälsar på oss och hälsar på varann. Men vet du vad, det handlar inte bara om att vi ska ha det så trevligt. Det behövs. Jag vill inte komma in i en kyrka som är otrevlig eller ovänlig. Men frågan är, handlar det om dig och mig och att vi ska vara så välkomna? Eller handlar det om att vi måste fråga oss, Gud, är du välkommen i mitt liv? Ibland känns det som att vi tappar fokuset från det Gud-perspektivet. Och jag tänker att det är jag som ska känna mig välkommen. Jag ska ha det bra. Jag ska tycka om musiken. Jag ska tycka om allt. Nu, det här var jättefint. Men jag ska tycka om allt pynt. Nej, men Gud, vad tycker du om? Det viktiga är inte vad vi tycker om. Eller vad vi som ledare eller pastorer. Eller vad våra kompisar eller familjer gillar i kyrkan. Utan det viktiga är, Gud, är du välkommen i mitt liv? Är du välkommen i mitt hjärta? Är mitt hjärta en mötesplats som Gud får liksom möta mig i? Är det en landningsbana för honom? För Gud själv är den som vill någonting. Som vi läste, han vill byta ut våra hjärtan, ett hårt hjärta, till ett hjärta som är fött på nytt. Så följdfrågan blir på något sätt, hur kan jag välkomna Gud som vill ha med mig att göra? Det kan vi göra med en enkel bön. Man kan säga, Gud, här är jag. Ta emot mig. Och det står det att den som kommer till honom ska han aldrig kasta ut. Välkomnar jag Jesus? För så här stod det också i Johannes evangeliet kapitel 1, som vi var inne på den förra söndagen. Johannes evangeliet kapitel 1, vers 9-12. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det var ju det som Petrus och Johannes pratade om också. Vi bara predikar och talar om liksom Jesus Kristus och vad han har gjort, att han dog och uppstod. Vi bad den här mannen stiga upp i Jesu Kristi Nazarens namn. Och så läser vi om det. Att Gud gav rätten till alla att bli Guds barn, åt de som tror på hans namn. Men det tragiska, nästan tragikomiskt på något sätt, men att de som han kom för ville inte ta emot honom. Jesus kom så mycket för att han älskade hela världen, varenda människa. Gav sitt liv för varenda en. Och väldigt många ville inte ta emot honom. Frivilligt. Att ge sitt liv till honom, att tro på honom. Han kom till det som var hans eget och hans egna tog inte emot honom. Och då blir frågan för mig och som jag ställer till dig nu. Tar du emot honom? Finns det plats för hunger? Finns det plats för välkomnande? Finns det plats för en förväntan i ditt hjärta? En del teologer talar om Gud som den oönskade guden. Det är inte synd om Gud, men det är lätt för oss människor att säga, men Gud, vi vill inte ha dig på det där sättet. Eller Gud, jag vill ha bönesvar. Jag vill ha välsignelse. Jag vill ha det här och det här från dig. Men jag vill inte ha dig. Ganska knasigt. Det finns inga relationer som funkar så och kan bedömas som friska. De flesta psykologer skulle säga att det där är lite sjukt. Amen. Jag ville lära känna Olivia. Och jag menar, finns det en vilja att lära känna en person? Finns det en vilja att lära känna Gud? Men jag säger att, vet du vad, jag vill bara ha det där från dig, men jag vill inte ha dig. Väldigt många relationer, väldigt många kärleksrelationer funkar väl så idag. Det är inte kärlek, det är bara, jag vill ha dig för stunden. Jag vill ha något från dig. Jag vill ha närhet med dig för en stund. Men jag vill inte ha dig. Vi vill inte ha din vilja, Gud. Vi vill ha vår vilja, men vi vill ha din kärlek. Gud, vi vill ha din närvaro, din kraft, en häftig stund med dig. Men vi vill inte ha dig. Vi vill inte ära dig. Vi vill inte ha dig här och bo hos oss. Vad läste vi just? Jo, han kom till det som var hans eget, men hans egna tog inte emot honom. Och det här sista bibelstället nu för den här stunden, men i Joel kapitel 2 och 12 så står det att, men nu säger Herren, vänd om till mig av hela ert hjärta, med fasta och gråt och klagan. Riv sönder era hjärtan, inte era kläder, och vänd om till Herren er Gud. För han är nådig och barmhärtig, sent i vrede och stor i nåd, och han ångrar det onda. Alltså riv inte sönder livet, låt inte, riv sönder era hjärtan. Var lite ledsen någon gång över att hjärtat är som det är. Och vänd om till Gud. Han älskar att möta oss. Han älskar att få gensvara på hunger och längtan efter honom. Och så tänker jag så här till sist, att hjärtat, tänk om hjärtat får vara mötesplats för Gud. Gud vill gensvara på hunger, och frågan blir, är du redan proppmätt på all andlig snabbmat eller på all världslig mat? Eller är du hungrig på mer av Gud? Det här gäller inte för den som inte är kristen ännu. Det här gäller också för dig som har varit kristen hur länge som helst. Är ditt hjärta en mötesplats för Gud? En hållplats för honom? Låt oss bara fortsätta att vara öppna för det oväntade. Som det här lamemannen. Låt oss vara öppna för det Gud vill göra mitt ibland oss. Det handlar inte bara om det enskilda, utan också i vår gemenskap. Här i den här församlingen. Jag är väldigt glad att vara i den här kyrkan. Det blev ännu mer verkligt här förra veckan. Men det känns som att här vill vi vara. Och Gud, jag hoppas att du vill vara här. Och jag hoppas att den här församlingen inte präglas av, vad vill jag, vad tycker jag om? Ah, du gillar inte det här. Nej, men tänk om den här församlingen, den här platsen, den här gemenskapen får präglas av att vi frågar oss, Gud, vad vill du? Gud, vi behöver mer av dig. Vi gillar blomster, vi gillar kaffe, vi gillar ljus. Men Gud, vi hungrar efter dig. Är du hungrig efter mer? Eller är du nöjd? Det är nog inget fel med att vara nöjd, men jag tror ingen av oss är klara. Jag tror vi bara har börjat. Och var ärlig med din eventuella likgiltighet och apati. Och jag tror att känner man igen sig på den, så kanske man också skäms. Det finns inget att skämmas för. Gud har tagit all skuld och skam på korset. Men också den behöver vi vända oss om från. Om hjärtat blir lite kallt och svalt, du vet precis själv vad som gäller här inne för dig. Eller blir vi hårt? Du känner ingenting längre. Blir inte berörd av någonting längre. Och som vi läste i versen innan. För Gud är nådig och barmhärtig. Sent i vrede och stor i nåd. Så när han möter våra hjärtan, så det är inte med hårdhet, utan med barmhärtighet. Med sin nåd. Med sin kärlek. Låt hjärtat vara som en mötesplats mellan dig och Gud. Gud gensvarar på hunger. Det är vad jag tror. Och historien, både här och hela historien från Jesus framåt till vår dag, det tycks vara så. Att där människor hungrar efter Gud, där kommer han. Vi kan ställa oss upp, vi ska lovsjunga, men vill också förebedjan kan komma fram. Du får komma fram om du är träffad av något av det vi har nämnt. Jag vill bara kort avsluta med det och säga att vi hade en härlig ungdomskväll här i fredags. Varannan fredag samlas ungdomar här till Uprising. Och jag vet inte vad det är, men det tycks vara så att det finns en hunger efter Gud. Och när det finns en hunger efter Gud, så då svarar han. Och jag säger inte att vi är sämre på söndag, men jag säger att vi får steppa upp. För när det finns en hunger, unga människor som kanske en del inte ens har varit i kyrkan för, vet att de behöver något nytt för sina hjärtan. Det var många som satt upp händerna och sa, jag vill ta emot Jesus. Det var ännu fler, tiotals, som kom fram till förbön. Det höll inte på att ta slut. Och det är inte bara för att de är unga och naiva. Det är för att de inte har blivit så vuxna och apatiska och kalla ännu. Men låt oss se till att vi håller oss varma i våra hjärtan. Att vi har en hunger som Gud får gensvara på. Så att vi som församling, som vi plats, som plats och gemenskap i den här stan och i den här tiden, får representera en längtan och en hunger efter något som bara Gud kan möta och gensvara på. Så nu när vi lovsjunger, låt det få ske med liksom en ärlig inställning från ditt hjärta. Och det är till Gud, det är inte någon annan. Behöver du, har du behov, kom fram till förbön. Låt någon få be för dig. Låt någon välsigna dig.